Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här avsnittet sponsras av Semper. De gör riktig mat för barn. Naturligt odlad, med goda smaker och helt utan tillsatser. Precis som hemma i köket. Avsnittet sponsras också av Kavat. De gör barnskor som verkligen håller och som dessutom är schyssta mot miljön. Du hittar alla deras skor på kavat.se.
Avsnittet sponsras av dina försäkringar. Alternativet till storbolagen. Skydda är det viktigaste du har. Med en av marknadens bästa barnförsäkringar. Läs mer på dina.se.
Hur hanterar man treårstrots och dumma dig? Vad gör alla föräldralediga hela dagarna? Och hur 17 ska man få till att ta hand lite om sig själv också som småbarnsförälder? I det här avsnittet snackar vi om att vara helt slut, vara normal och om att vara på glid från varandra. Tack och lov får du en hel drös genom kloka svar av en psykolog och författare som vet vad hon snackar om. Spetsa öronen! Du lyssnar på Rulla Vagn-podden. Det är snart 4 år sedan som jag, Evelina Åkerberg och min man startade Rulla Vagn. Då satte vi målet att ingen småbarnsförälder ska känna sig ensam. Och därför kan man ju till exempel träffa nya vänner under föräldraledigheten hos oss på rullavagn.nu. Och idag gör vi en djupdykning just i att man inte är ensam. Om att känna att livet som förälder kan vara underbart men också svårt. Vi har en av författarna till boken Må bra som förälder här, Helga Jonsson Wennerdal. Hon är psykolog med KBT-inriktning.
Ja,
hej!
Hej!
Välkommen hit!
Tack, jättekul! Ja,
superkul att du är här. Mm. Du och din kollega Klara har ju skrivit den här boken som då i sin helhet heter Må bra som förälder, psykologernas strategier för småbarnsåren.
Mm, det stämmer.
Ja, väldigt intressant för våra lyssnare, tänker jag. Mm. Hur kom det sig att ni kände ett behov av att skriva den här boken?
Ja, behovet uppstod väl lite också utifrån att vi var i den rollen själva. Mm. Vi jobbade tillsammans, men vi hade inte jobbat tillsammans så jättelänge när vi sen gick på föräldraledighet båda två ungefär samtidigt. Och det var ju med våra yngsta som idag är, de fyller 5 snart, så det är några år sedan nu. Men då, alltså dels så var det väldigt mycket att vi delade de utmaningar vi hade. Jag tror att vi båda två tyckte att det här med att bli förälder var inte så himla lätt alla gånger. Vi liksom påverkades mycket mer än vad vi nog hade trott.
Blev ni förvånade över den här förändringen som det ändå var?
Ja, det blev vi. Och vi var nog lite sådär att men vi är ju ändå psykologer och vi borde ju kunna veta.
Vi borde kunna hantera det.
Ja, precis. Ja. Varför blir det så här? Mm. Så vi kände väl också att ja, men faktiskt så behövde vi använda oss av en del av våra kunskaper som psykologer.
Precis.
Och att vi mer och mer också började liksom titta vad det finns för litteratur och såg att det finns inte så jättemycket med fokus just på föräldrars mående.
Mm.
Jättemycket annat.
Toppenbra att ni skrev en bok här då.
Ja.
Vad skulle du säga är det vanligaste misstaget som föräldrar gör just när det gäller att ta hand om sig själv under de här småbarnsåren?
Ja, alltså det är ju lite svårt kanske att säga. Alltså, alla gör ju så gott de kan och det upplever vi verkligen. Kanske att man gör lite väl mycket ibland. Att det kan vara ett misstag att man nästan så här kör på lite för mycket. Och att det finns, att det kanske är en missuppfattning också om vad som är möjligt att räcka till för och hinna med. Att man har en bild av att föräldraskapet ska bli på ett sätt som det sen kanske, det kanske inte går att förbereda sig riktigt på det. Och att man då tenderar att kanske köra på lite för mycket istället för att stanna upp och se och förstå och känna efter vad är det jag behöver och ja, hur kan jag liksom åka med på den här resan istället för att bara fokusera på hur man är så bra förälder som möjligt eller hur man räcker till på alla plan och så.
Jag frågade nämligen på vår Instagram för ett tag sedan om våra följare själva kände att de prioriterade tid just för återhämtning och att få energi så att man kan vara en bra förälder. Och 80% svarade nej. Det var ändå över 1000 personer som svarade på den här frågan. Det känns ju helt galet. När det gäller det här med återhämtning som jag ändå tycker att vi, eller som man i samhället har börjat prata lite mer om hur viktigt det är. Vilka är de viktiga delarna? Vad är liksom riktig återhämtning?
Och det tycker jag är en jättebra fråga. För jag tror att vi pratar mycket om återhämtning. Men det är ett ganska lurigt begrepp.
Ja, och luddigt.
Och luddigt. För ja, vi har liksom inte, man kanske också tänker att återhämtning alltid är att man ska göra någonting för egen del. Eller gå på ett, men som så här, ett långt yogapass. Eller ha egen tid eller så.
Verkligen.
Men den, om man går mer till definitionen av återhämtning så handlar det ju om att man har en liksom känsla av en nedvärmning, att man inte har ett aktivt stresspåslag utan att det är en stund av liksom återhämtning både för kropp och hjärna. Och egentligen är ju den generella återhämtningen som gäller för oss alla, det är ju sömnen. Och den får man ju mycket av som småbarnsförälder, eller
ja, hur? Eller hur?
Så då kanske det också är så att man behöver tänka lite mer på det här att få marginaler i vardagen för att ta det lite lugnare på andra plan.
Just det.
Men sen är det ju framförallt det väldigt individuellt vad som är återhämtande. Och det beror ju på liksom hur mår jag av att jobba och vara hemma. Vad upplever jag är stressfyllt och kravfyllt. För en del kan ju det här att träffa vänner vara totalt återhämtande. Också beroende på vilka vänner och man känner sig trygg och så vidare. Medan för andra kan ju social samvaro också vara ganska belastande. Och då kanske en annan form av så här mini-återhämtning man behöver.
Just det. Så man får verkligen gå till sig själv. Egentligen.
Man får gå lite till sig själv. Och kanske också så att, för jag tänker den här svaret på frågan om man prioriterar tid för återhämtning, att man kanske där också har en förväntan om vad var återhämtning för mig tidigare. Och det kanske jag inte hinner göra. Men jag kanske kan ha lite mer marginaler i vardagen så jag får in de här små stunderna av kort återhämtning. Och de kanske man inte alltid tänker på som återhämtning.
Nej, verkligen.
Jag hoppas ändå att det inte är så illa. Nej, att 80% inte får någon återhämtning alls.
Nej, men precis. Ja, vi ska ju återkomma både till det där och prata lite mer om sömn för oss föräldrar.
Precis,
inte bara barnen.
Inte bara barnen.
Ja, för vi har ju fått supermånga frågor till dig.
Jättekul.
Så jag tycker vi kör igång.
Det gör vi.
Hej. Jag har en dotter på snart 8 månader och känner ofta att jag har svårt att räcka till för henne. Jag är väldigt trött och jag tar det mesta själv. Nätterna som fortfarande är väldigt struliga, nattning som tar evigheter. Min sambo jobbar mycket och kommer hem sent. Dagarna känns långa och jag orkar inte hålla humöret uppe varje dag hela dagen. Jag har bara en vän som har barn i samma ålder, men vi umgås sällan då hon även är upptagen med äldre barn. Annars känner jag inte någon förutom familjen. Kan min bebis bli understimulerad vid den här åldern? Är det viktigt för henne att ha någon aktivitet per dag? Vad ska man egentligen göra med en liten 8-månaders bebis? Några tips för en ensam småbarnsmamma för att få tillbaka glädjen i vardagen?
Ja.
Det här känner man ju igen. Dagarna kan kännas väldigt långa ibland när man är föräldraledig.
Verkligen.
Ja.
Det är också en helt... Man gör aktiviteter som kanske inte alltid... Alltså det är ganska monotona saker. Och man har inte så mycket av den här sociala samvaron som man kanske hade i sitt liv tidigare. Man gick och fikade med någon kollega. Eller,
eller bara att gå till jobbet.
Ja,
är
bara
ju,
det.
Ja, verkligen.
En del dagar, jag kommer ihåg att men det var liksom det enda man pratade med var om man gick till ICA och handlade. Och liksom sa hej till kassörskan. Och det känns ju ganska... Klart man kände sig ensam. Och hon är också ganska slut. Alltså det verkar vara jobbiga nätter. Hon tar mycket. Så det är inte konstigt tycker jag att det är belastande för henne att vara hemma.
Men, har du några råd här? Vad ska hon Ja, vad ska hon göra för att få tillbaka? För det första jag tänker så här, hon är väldigt fokuserad på, är hennes bebis understimulerad? Mm. Men spontant tänker jag så här, just nu kanske det är viktigare att hon blir stimulerad snarare än den här lilla bebisen som säkert har det ganska bra.
Jag håller helt med. Jag tror att bebisen, eller så här är det, att bebisen behöver inte någon mer stimulans, utan för bebisen räcker det att hon är där och ger basala behov och är där och ser bebisen. Däremot så behöver nog hon komma in i sammanhang där hon känner att hon kan få stöd och dela det som är tufft också. Och bara, alltså bara prata med andra som är i samma situation. För hon hade en vän som hon inte träffade så ofta, som hade ett äldre barn.
Precis.
Och annars egentligen ingen som hon träffar på dagarna. Så jag tänker så här, ett tips kan ju vara då att titta lite på, men hur ser kommande vecka ut? Planera in några aktiviteter. Det måste inte vara en per dag, men alltså några i veckan i alla fall, som mer utifrån vad hon själv skulle må bra av. Och där det såklart går att ha med bebis. Det finns jättemånga egentligen. Alltså det finns ofta via öppna förskolan, kyrkan kan ha, på rullavagn kan man hitta andra. Och det är verkligen ett supertips tycker jag, att försöka hitta något sammanhang där man kan liksom öppna upp för också och prata om hur är det att vara hemma och vara föräldraledig. För det, jag tänker också att det är så vanligt, det här känslan att inte räcka till. Och man kan egentligen inte göra så mycket åt själva den känslan. Men om man kan dela den lite och se att andra verkar ha det lite så här på sina de dagarna de är hemma också.
Mm.
Så känns det ofta lite lättare.
Precis, för just den här känslan av att inte räcka till känns ju som det är någonting som... Det hänger med ganska mycket när man är förälder och man kanske får syskon. Och
det gör det.
Man börjar jobba igen och så här, man räcker väldigt sällan till.
Och man behöver lite umgås med den känslan. Alltså på något sätt behöver man låta den få finnas
precis.
Där.
Är det den bästa strategin? Eller, eller hur ska man tänka som förälder? Alltså, generellt så, här, så räcker vi ju till. Ja. Alltså vi gör ju det. Ja. Liksom. Men jag vet inte, man går ju runt och känner sådär.
Ja.
Är det det? Man ska umgås med tanken.
Låta dem finnas där. Ja, men lite, för att jag tänker, precis som du säger, så generellt så räcker vi till. Vi gör det som våra barn behöver. Vi hinner med det allra viktigaste hemma, även om det kanske inte alltid känns så. Men det är en sån situation som vi behöver lite... Jag tyckte själv att det var så att det kändes som jag skulle hinna med 10 saker och jag hann med en.
Mm.
Och så handlar det mycket om att justera sina egna förväntningar.
Mm.
Att lite så här, nej. Om jag tänker att jag ska hinna med 10 saker när jag är föräldraledig, då betyder det att det är kanske 1-2 saker jag hinner med. Och det kommer ju lite med tiden.
Mm,
så man får lite vänja sig vid det.
Ja, umgås mer. Mm.
Sen tänker jag också på hennes partner, för hon skrev att hon hade en partner här.
Hon har en partner, ja precis.
Och där tror jag också att det är väldigt viktigt att hon kan prata lite mer om hur upplever hon det att vara hemma. För
precis.
Partnern är ju, har ju svårt också att förstå om man jobbar som vanligt och sådär.
Precis.
Och se om...
Kan det vara en tanke att så här också i situationer där man liksom upplever det så här att också titta över om man ska omfördela föräldraledigheten lite grann. Jag menar, det är ju, vi är väl, eller många är väldigt inställda på det, att så här, först är en hemma och sen är då man har en partner så är den andra hemma. Men man kan ju dela på veckor och liksom så här, just för att det inte får den här långa långa veckan av bara vara hemma med bebis, utan att göra något annat också.
Exakt, det tycker jag är ett jättebra tips. Om man har möjlighet via sina jobb att göra på det sättet, så är det ett bra sätt att få en bra blandning och variation och få tillgång till det här sammanhanget som man kanske mått bra av tidigare. Om det nu är så att man känner att man saknar jobbet till exempel. Det jag tänker också är att det inte är självklart heller att det hon verkar ta mycket, och om man tänker med nätterna och nattningarna, och kanske också se, kan man fördela om det lite där?
Mm.
För bara för att hon är den som är hemma, så är ju inte det, betyder inte det att hon faktiskt måste ta alla nattningar och nätter. Och
Men rådet till den här mamman är helt enkelt att fylla på med sammanhang som gör att hon mår bra själv. Fokusera på det.
Ja. Fokusera på det och ha med barnet, för det kommer hon ju ha.
Ja, precis. Hej Rullavagnpodden. Vi har blivit 4 i familjen och stora syster på 3,5 år är väldigt glad i lillebror. Har hittills inte märkt någon direkt svartsjuka, vilket är väldigt skönt. Men sedan någon månad tillbaka har stora syster verkligen kommit in i 3-årstrotsen. Det är flera sammanbrott varje dag. Och dessa visar sig genom skrik i högsta falsett, dumma er-kommentarer och även att hon slåss. Vad jag vet har hon inte slagit lillebror, men hon är riktigt stark och det gör ibland väldigt ont när hon slår oss. Vi försöker prata med henne när vi märker att ett utbrott är på G. Ibland funkar det, men oftast inte. Jag har jättesvårt att hantera utbrotten och blir direkt arg om hon skriker och slåss. Jag vill reagera på ett annat sätt, men just nu är stubinen och tålamodet extra kort. Så då blir det ofta att jag skriker på henne. Vet att det är kontraproduktivt och skulle därför vilja ha tips på vad jag kan göra. Dels för att minimera antalet utbrott och även hantera dem när de sker. Tack så mycket, trött småbarnsmamma.
Mm.
Ja,
det kan man förstå.
Jag tror att alla som har barn i den här åldern förstår precis.
Det är helt utmattande.
Det är väldigt utmattande, ja. Mm. Mm. Vad tänker du om det här? Mm.
Jag tänker precis som hon själv säger så är det ju egentligen två delar.
Precis. Alltså
att det handlar om både att kunna kanske förebygga och skapa, se till att det inte blir kanske lika många sådana här situationer.
Precis. Ska vi börja i den?
Ska vi börja
lite?
Där?
Ja, men gör det. Mm. Hur kan man förebygga?
Ja, jag tänker där att men, till en stor del så handlar det också om att acceptera att så här är det, att ha en treåring.
Mm.
Och sen så har det ju säkert blivit en förändring här när det har kommit en ny liten bebis i familjen.
Precis.
Att det inte finns den här tiden att alltid vara där och fånga upp och se att nu är något på väg att ske och parera. Utan då, ibland behöver man ju ge bebisen omsorg och då är det kanske lättare också att treåringen liksom inte riktigt känner sig uppmärksammad. Så dels det här att se... Ja, men hur ser situationerna ut där det blir utbrott? Går det att se några samband? Går det att liksom kartlägga lite att det är vissa typer av situationer med vissa specifika krav kanske? Vi brukar prata om bägaren som en så här, så här metafor för att man har ett visst utrymme innan man liksom rinner över och tappar tålamodet.
Precis.
Och det här gäller ju både alltså föräldern och barnet egentligen.
Ja.
Mm. Och där kan man behöva både stå och förstå sin egen bägare. Att, men är jag extra trött, jag har sovit dåligt, det har varit tufft, vi har bråttom för vi ska iväg. Då krävs det liksom inte så mycket för att man som förälder ska tappa tålamodet.
Verkligen.
Inte.
Jag instämmer. Ja.
Så där kan det ju handla om, tänker jag, att för att förebygga kanske skapa lite mer marginaler i vissa sammanhang. Eller också
alltså
för
verkligen
barnet.
Konkret.
Typ verkligen
att så här,
konkret.
Vi har en halvtimme istället för 10 minuter på oss nu och få på oss kläderna.
Exakt. Mm. Eller att så här, låta barnet, alltså också för att förstå barnets bägare, att okej, om en förälder kommer och bara avbryter leken väldigt snabbt så kan det bli... Som ett väldigt stort krav för ett barn. Kanske så här, låta barnet avsluta leken. Man kan ju försöka tydliggöra på olika sätt med, ja, med bildstöd. Tycker ju många fungerar bra. Att få en liksom, så här, skapa en rutin på dagen. Så
just
det är ett sätt som kan vara lite förebyggande för att minska.
Så har ju vi gjort hemma. Vi har en snart femåring som behöver alltså han behöver ganska mycket struktur och veta vad som ska hända under dagen. Så vi på förskolan har de aktivitetskort då, som de jobbar med. Så det gör vi hemma också på så här semestrar och lediga dagar och så. Bara så att han liksom får någon typ av grepp om dagen gör att han får någon trygghet i det. Så det funkar faktiskt jättebra.
Superbra, för att det är många barn, alltså, eller alla barn, mår bra att det är tydligt och att man vet vad som förväntas.
Just det.
Sen så tänker jag det som man alltid pratar om också är ju att buffra med positiv samvaro.
Att
verkligen se till att det inte bara blir uppmärksamhet för det som är dåligt.
Mm.
Och det här är ju också, alltså det är ju såklart det är jättesvårt, för det, man brukar ju prata om till exempel att ha en stund av barnstyrd lek tillsammans med det äldre barnet eller så. Och självklart så förstår man ju också att den här mamman, alltså om spädbarnet sover så kanske man också behöver återhämta sig själv lite.
Mm.
Men där kanske det går att hitta någon stund på dagen och det behöver inte vara så långa stunder. Men där den här treåringen får lite mer så odelad uppmärksamhet.
Precis.
Och bara vara, liksom leka tillsammans.
För det där tyckte jag, eller när vi fick vårt andra barn, när de är minisar, då är det ju svårt just för att de har liksom behov som ska tillfredsställas så snabbt.
Omedelbart.
Men jag tyckte nästan att den svåraste perioden var då när vår yngsta blev så här, kanske 8-9 månader och skulle vara med hela tiden typ i leken.
Mm.
Och man skulle parera båda två samtidigt.
Ja.
Så där måste man ju på något vis nästan hitta stunder där man bara får vara med ett barn. För det blir ju...
Mm.
Alltså det blir så kaosigt.
Det blir så kaosigt. Det blir inte bra för någon.
Nej,
riktigt.
Det blir inte det.
Och samtidigt
nej,
så måste det ju få vara för när man är själv med barnen så får man ha de stunderna.
Ja.
Men just det här att kunna hitta... Det finns ju liksom vissa sätt att kunna ändå få det lite mindre bråkigt och stökigt hemma.
Precis. När det gäller just det här med det egna... tålamodet. Vi får väldigt mycket frågor om det. Föräldrar får ju man får ju dåligt samvete såklart när man tappar tålamodet. Och många är ju oroliga för att så här, det skadar barnen och relationen och du vet, allt det här. Men hur ska man tänka? Alltså, får man bli arg? Och hur får man bli arg? Hur ska man tänka kring det där? Ska man ha dåligt samvete?
Det får man ju. För att det får man ju om man gör någonting som man liksom känner att det här blev inte bra. Mm. Och då, det som är fördelen med vi som är vuxna kan ju också säga förlåt, be om ursäkt efteråt.
Precis.
När vi känner att men nu gick jag över gränsen.
Mm.
Men det här är det ju också, tänker jag. Men dels det här att känslan att bli arg, den får man ha. Alltså den är helt, den kan vi inte göra någonting åt. Och det, jag tänker, det här barnet, hon är ju till och med så att hon slår sina föräldrar och skriker dumma er. Det är ju provocerande, det är inte konstigt. Och föräldern behöver ju också markera så som de gör här, att liksom vara tydlig med att markera. Och då så blir det ju väldigt konstigt om man ska tydligt markera men inte visa någon känsla alls. Men sen är det ju det här att gå över, när det går över gränsen, som den här mamman, det var en mamma, va, tror jag.
Ja,
hon själv skrev att hon vill ju reagera på ett annat sätt än att skrika. För just att så här, skrika, hota, skrämma, då är det ju, alltså då har ju liksom agerandet på känslan ilska gått liksom över gränsen. Men samtidigt så är det ju, vi är mänskliga. Jag tror att alla hamnar här då och då. Och så är det. Mm. Och det är liksom inte någonting som, alltså barn, det behövs betydligt mer än så för att det ska vara något som skadar relationer, framförallt då man också har det här positiva och buffrar upp med det. Men det man kan tänka på är ju att här handlar det också om både att reglera sina egna känslor och att inte så här, trappa upp barnets ilska.
Ja, men precis.
Så, och hur gör man det?
Ja, kan vi få någon?
Några konkreta tips som inte är så lätta att tillämpa ändå. Men just det här, så här faktiskt, man får bli arg, men man får liksom försöka stanna upp och förstå att nu är jag arg och jag måste försöka gå emot mitt agerande, behöver gå emot den här känslan. Så att försöka vara väldigt, väldigt lugn trots att man inte alls känner sig så. Att hellre då inte prata alls kanske än att behöva gå in verbalt och förklara och skrika.
Ja, men precis.
För ett så här litet barn hjälper inte så mycket heller om man pratar när barnet är på väg att få ett utbrott. Utan det är ju mer avleda barnet på olika sätt och försöka att så här, hålla inne lite med sina egna reaktioner. Man kan ju behöva ha strategi för egen del. En del gillar ju att ha någon distraherande grej, att man räknar baklänges eller att
den
man
räknar till 10, den har man ju hört.
Att ta ett andetag och typ fokusera på någonting som finns i miljön runt omkring. Eller, alltså det är ju supersvårt.
Och alltså jag brukar bara gå iväg och typ hämta något.
Exakt, den tänker jag. Den är jättebra, att gå iväg en stund. Och det är ju liksom, egentligen känner man att man inte klarar av att reagera så lugnt som man vet att man behöver göra, så kan man behöva lämna situationen. Och det innebär ju bara att att man går iväg en stund, man går till toaletten eller man går till köket. Eller man tar med sig spädbarnet här kanske och bara går iväg. För man behöver nästan så här bryta, inte ge så mycket ögonkontakt till ett barn som är på väg och bli arg. För då kan det bli lite konfrontativt. Så det är, där kan det vara ganska bra om man liksom lite grann vänder sig bort och backar undan. Och är man flera vuxna så kan det ju vara jättebra att be den andra som inte har varit involverad i konflikten att ta över du.
Precis, alltså det är väl kanske här också det här med att acceptera lite grann. För hon skriver ju här att stubinen är extra kort. Ja. Och det är ju inte så konstigt.
Verkligen inte.
Under den här perioden när man har två små.
Nej.
Det är ganska oundvikligt.
Stubinen är kort, tålamodet är inte det kanske var innan. Och det kan vara extra svårt då, men om man sovit lite extra dåligt eller någonting har hänt. Eller man är väldigt, jag tänker också så här, hon skriver att det äldre barnet inte har slagit det yngre än. Men att, det låter som hon också är orolig för att det faktiskt ska kunna hända saker där. Och då är man orolig, blir man också väldigt lätt arg. Så andra känslor kan ju ligga bakom ilskan. Att man känner sig orolig eller stressad eller så.
Vi tar en liten minipaus i avsnittet och säger hej till Sara Lindberg från Dina Försäkringar. Vi ska passa på att få svar på varför det egentligen är så viktigt att ha en försäkring till sitt barn. Hej Sara!
Hej!
Hej, vad kul att du är här!
Tack! tack. Roligt att vara med.
Eller hur? Vi går pang på den här frågan. Varför ska man ha en försäkring till sitt barn? En barnförsäkring. Varför är det så viktigt? Ge oss tre anledningar.
Ja, men bra fråga. Många vet ju att man ska ha en barnförsäkring. Precis. Men inte varför riktigt. Och jag skulle säga att de tre viktigaste är att samhällets skydd är inte tillräckligt. Och med samhällets skydd så menar jag ersättning man kan få från Försäkringskassan eller den försäkring barnen har när de är på förskola, skola. Och de minsta barnen har ju inget skydd alls.
Nej. Jätteviktigt att tänka på. Mm. Verkligen.
Mm. Och en ytterligare anledning är ju det här med ett skydd vid sjukdom. Mm. Det kan vara lite tufft att tänka på. Många kan föreställa sig att ens barn kan bryta armen, men de kan faktiskt också bli sjuka och allvarligt sjuka. Och då är det tufft att komma ut i arbetslivet sen. Så det är den tredje anledningen. Att man får ett skydd för om man inte kan arbeta i framtiden. Då har man liksom väldigt lite ersättning.
Jobbigt att tänka på som sagt, men jätteviktigt. Det här just med försäkringar gör ju många väldigt osäkra. För det är val och det är ord som man inte riktigt förstår med mer. Hur väljer man rätt försäkring? Vad ska man tänka på?
Det viktigaste man ska tänka på det är att när man väl har bestämt sig för att teckna en barnförsäkring, mm. och det ska man, då är det att man väljer ett försäkringsbelopp. Och det påverkar ju hur stor ersättning man kan få.
Just det.
Så att det är ju väldigt stor skillnad om man har valt ett lägre belopp på kanske 500 000 eller ett högre belopp på kanske 2 miljoner.
Just det.
Det är viktigt. Sen är det ju också viktigt att även om man kan få försäkring via sitt jobb, man kan bli erbjuden det i vissa fall, och barnförsäkring, så är den egna försäkringen alltid ett bättre alternativ.
Är det någonting mer som är just viktigt att tänka på när man ska teckna barnförsäkringen?
Ja, att man tecknar den så tidigt som möjligt när man har kommit hem från BB.
Just det. Mm. Precis. När barnet är fött, det är då man kan teckna själva försäkringen.
Precis, och det ska man göra direkt.
Precis, på checklistan, direkt. Bra, stort tack Sara. Dina försäkringar har en av marknadens bästa barnförsäkringar. Och det är superlätt att både räkna ut pris och att teckna försäkringen via webben. Så läs mer på dina.se. Hej podden! Jag vet inte riktigt vart jag ska vända mig och skäms för att prata med andra mammor om det här. Jag har en 4 månaders liten tjej och vi har haft en rätt tuff start. Hon hade kolik första tiden och jag sov knappt de första 3 månaderna. Nu är det lite bättre men sömnen är fortfarande kass och på dagarna måste jag gå med henne i vagnen för att hon ska sova. Med andra ord finns det ingen tid för att sova när bebisen sover, som alla pratar om. Det går i ett hela dagarna och hon vill gärna bli buren i bärsele eller i famnen. Min sambo tar henne när han kommer hem från jobbet, men det är bara jag som kan lägga henne och jag ammar fortfarande på nätterna. Nu till min fråga. Jag är så himla slut och känner ofta att livet var bättre och lättare innan vi fick barn. Och detta skäms jag för något så oerhört. Överallt hör jag folk som säger att man ska njuta av bebistiden och att kärleken till sitt barn är det största som har hänt dem. Jag känner inte så. Självklart känns min dotter som en naturlig del av vardagen nu och jag önskar inte att hon skulle försvinna. Men jag känner ingen överväldigande kärlek till henne. Ofta känns det mest slitigt och jobbigt att konstant ta hand om henne. Känner mig låst och längtar tillbaka till att gå till jobbet. Kan kärleken växa fram sen? Är jag onormal som känner så här? Vad ska jag göra?
Ja, oh. Vad tufft hon har det, tänker jag. För hon låter ju som hon är helt utmattad. Vilket är förståeligt utifrån verkligen de här 3 månaderna. Månaderna av kolik och barnet är 4 månader. Och vill bli buret hela tiden fortfarande. Så kämpigt. Och jag tycker verkligen inte det är konstigt att hon känner som hon gör. Och att, att det här att kärleken tar tid. Att det inte riktigt känns som de har kommit igång och utvecklat den relationen. Och också att hon längtar tillbaks till det liv hon hade innan. Mm. Hon har ju blivit väldigt, väldigt alltså, låst, ensam, fast i att på något sätt bara tillgodose det här barnets behov.
Precis. Ja, för det, just när man får en sån här kämpig start så är det kanske inte, det känns ju inte som att det är så många stunder här där bebisen kanske är supernöjd och liksom man får det här alltså samspelet som kommer sen där man känner så här, oj vad härligt det var och vad mysigt det är. de stunderna känns det ju kanske inte som hon har fått jättemycket. Nej. Här.
Och det tror jag också, att jag tror att det här kommer vända och det låter som hon är lite på väg ur det nu.
Mm.
Så att det, när vardagen är lite lättare, när hon får lite mer återhämtning och också barnet blir lite större och ger lite mer kontakt, så tror jag verkligen att de här stunderna kommer att komma.
Mm.
Men just nu är det ju jättetufft för henne.
Precis.
Och det är liksom väldigt förståeligt att hon känner att så här, ska det vara så här? Och alla är så lyckliga och säger att man ska njuta. För det...
Ja, det där får man ju höra väldigt mycket. Speciellt
ju.
Kanske under graviditeten och liksom så här, njut nu av den här bebistiden.
Ja.
det kan ju vara väldigt svårt när man är mitt uppe i det, när det inte är de här gosiga stunderna.
Verkligen.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Nöjd. Just det här när en bebis är missnöjd, och det är ju så fruktansvärt slitigt som förälder. Alltså det är så jobbigt att känna att bebisen inte är nöjd.
Mm.
Kan du inte berätta lite, varför är det så?
Mm.
Varför blir vi så påverkade som föräldrar?
Ja, för vi blir ju det liksom för att vi ska bli det, kan man säga. Alltså rent biologiskt, evolutionärt, så ska ju vi ta hand om barnet. Och det är ju våra omsorger som liksom gör att barnet överlever, om man ska säga det liksom krasst, bara se det i ett sånt perspektiv. Så därför ska vi ju känna en stressreaktion när barnet skriker. Och det är liksom i sig helt naturligt. Men det blir ju då att för oss, så det drar ju igång då väldigt mycket. Och då börjar man ju ofta få så här tankar om att man kanske inte räcker till för att trösta sitt barn och så vidare. Och har man en sån här start som hon har, då behöver man ju ofta avlastning i det. För att annars får hon får ju liksom ingen riktig återhämtning från de här stunderna, och då är det ju risk att det tar över liksom allt mer.
Så egentligen så kan man säga, för hon frågar ju här, är jag onormal? Egentligen kan man säga att det här är helt normalt, det är liksom inprogrammerat i vår kropp att känna den här stressen.
Ja, verkligen. Mm. Och det är ju liksom, det gör ju oss till bättre föräldrar på något sätt, att vi känner stressen, för det gör ju att vi reagerar och agerar. Men har man ett barn som har kolik som inte tröstas av det, så är det ju otroligt frustrerande.
Mm. Verkligen.
Och kämpigt. Och, så det är verkligen, tycker jag, också starkt av henne att våga berätta om det här, för att hon skäms ju mycket över hur hon känner. Och det är jättevanliga känslor de här hon har.
Alltså det här är, som du säger, det är vanliga känslor, och det kanske är ganska vanligt att man inte riktigt vågar prata om det här med andra nyblivna föräldrar som man från, i alla fall från utsidan upplever njuter av den här tiden. Vart tycker du att hon ska, vart kan hon vända sig liksom för att få lufta de här känslorna?
Ja, alltså dels så tycker jag nog, så som hon beskriver det, så tänker jag att hon skulle kunna berätta lite på BVC också, om hon känner förtroende för sin BVC-sköterska. För BVC har ju också uppdrag att fånga upp föräldrars mående.
Just det.
Och hon har ju haft en jättetuff start. Och det kan ju vara så att, är det så att hon inte känner sig helt bekväm med att berätta allt sådär, eller bara, utan inte vill gå in i detalj, så skulle hon ju också kunna säga att, men jag tror att jag skulle behöva prata med någon. För jag tänker att, tänker man själv att man behöver det, så är det en tillräcklig signal i sig.
Mm.
Sen skulle man ju också jättegärna vilja det här att hon hade ett nätverk runt sig, såklart. Men ibland kan det ju vara lite extra svårt om man, precis som du säger, ser att alla andra verkar så lyckliga och de har det så bra. Men finns det någon, har hon någon vän där hon liksom känner att hon skulle kunna börja öppna sig lite
Precis.
Då tror jag att det vore bra.
Eller någon släkting. Alltså, ja, det här barnet sover ju bara i vagn som rullar. Så var ju min äldsta också. Han hade också kolik. Och det måste jag säga, det slog mig inte då när han var liten heller att så här, ja, det måste ju inte vara jag som rullar den här vagnen. Alltså, någon annan kan rulla den här runt kvarteret. Och så kan jag bara få ligga här en stund på
soffan. Det är ett jättebra tips. Ja. Och det liksom ingår ju på något sätt att våga lite be om hjälp. Mm. Men jag tror verkligen att hon behöver göra det. Och också prata med sin partner som hon har här. Om man kan hjälpa till. Alltså hon kan få avlastning. Eller de kan se. Hon skriver att nätterna. Jag vet bara, så hon ammar fortfarande på nätterna. Och det är bara hon som kan lägga henne. Precis. Men är det så att hon är så slut, så tror jag att de behöver hitta en lösning. Mm. Och det kan man ju också prata med sin partner och kanske sin BVC-sköterska om. Hur ska hon få liksom lite mer återhämtning?
Precis. Alltså i er bok så pratar ni om det här att en ganska vanlig anledning till att man kan känna sig nedstämd som förälder är just att man liksom tas ur det sammanhang som tidigare gjorde att man liksom mådde bra och träffade folk. Typ jobbet, träning, vänner och att man liksom tappar kontakten med det. Berätta lite om det. Alltså hur ska man tänka för att liksom hålla kvar det här som gjorde att man mådde bra tidigare? Ja,
precis. För det är en så stor omställning där man liksom inte riktigt... För många så är det ju liksom nästan omöjligt.
Mm.
Men det man kan säga lite generellt är att vi påverkas av den här typen av förändringar. Och det är ju någonting som man ofta kan se när man tittar på utvecklandet av till exempel depressioner. Att det finns sådana här förändringar i livet som innebär att man tappar kontakten med sådant som tidigare var viktigt. Så det är inte så konstigt att det ofta, alltså, att även i en så här kanske lindrigare form, att man känner lite nere och lite ensam, att det blir så av... att bli förälder. För ofta är det de här små grejerna som man kanske inte alltid tänker på. Att man, ja men vi var inne på det här, att man bara kan sitta och fika med någon. Eller att man åker buss till jobbet och lyssnar på någonting som är för ens egen skull just då. Eller liksom små grejer.
Mm.
Så man kan ju börja där, att faktiskt börja fundera lite på hur ser min vardag ut nu? Och vilka stunder mår jag som bäst som det är nu?
Mm.
Och vad fanns det kanske från hur det var innan? Finns det något av det man kan få in lite grann av? Är det den där podden som jag brukade lyssna på? Eller liksom den här promenaden som jag kan få till på kvällen? Eller någon av vännerna? Det behöver ju inte vara... För det kan ju också bli stressande om man tänker att man ska ta tillbaks hela sammanhanget.
Ja, men precis.
Och då blir
det
mer press. Mm. Men liksom någon relation som är viktig att fortsätta ha kvar.
Mm.
Och försöka prioritera de bitarna. Så, och sen så är det klart att med en sån här start som den här mamman har haft, så är det såklart jättetufft. Men jag tror hon är på väg också. Det kan ju vara så. Jag tycker att hon ändå ska våga öppna sig och berätta om det. Det kan vara så att det kommer kännas annorlunda snart för att de är liksom lite på väg ur det. Men nu har hon det ju så kämpigt.
Precis. Lycka till.
Verkligen.
Rulla vagn hjälper dig som är småbarnsförälder att hitta nya vänner och ger dig massor med kunskap mitt i det ljuvliga kaoset som det innebär att ha barn. Du hittar allt det roliga på www.rullavagn.nu. Hej Rulla Vagn-podden. Min fråga är om ni har några tips när det gäller relationen när man har två små barn, jobbar heltid och knappt hinner prata med varandra. Jag är pappa till två tjejer på 2 och 4 år som båda går på förskola. Jag och min fru har varit ett par i 9 år. Jag känner ibland att det är en stor risk att vi kommer glida ifrån varandra. Vi har utåt sett ett väldigt bra liv med härliga barn, fint hus och bra karriärer. Men ofta är vi för trötta för att ens orka prata med varandra efter läggning. Barnen är båda intensiva och vill gärna ha med oss i sin lek, så all tid efter jobbet går till dem och allt som ska fixas. Efter att de har somnat tränar ofta jag och frun tittar helst på tv. Jag tror att vi båda har ett behov av att vara själva en stund, men även när vi sitter ner tillsammans känns det inte som att vi har så mycket att prata om. Helgerna är fullbokade med aktiviteter och folk som vi ska träffa, och sen rullar vardagen bara på. Det har varit så här de senaste åren och mer blir vi som vänner eller några som sköter familjen tillsammans. Jag saknar kärleksrelationen och sex helt enkelt. Har ni några tips? Känns som att detta är vanligt, men är ärligt talat svårt att ta upp det här med mina vänner. Det kanske är normalt att det är så här de här åren. Men hur hittar man tillbaka sen? Ja, visst är detta vanligt?
Det är jättevanligt.
Ja, tack för, för det. Det var härligt att höra.
Och det är ju, tänker så här, det är pressat. Att de inte riktigt hinner få till den här tiden tillsammans med varandra efter barnen har somnat. Det låter ju inte alls konstigt. Och jag tror precis som han är inne på också att de båda också behöver sin stund av egen återhämtning. Så egentligen tror jag inte problemet är kanske inte just där och då att han tränar och hon tittar på tv på kvällen. Men man behöver nog se det lite, alltså se det ur ett lite större perspektiv också. Och för jag, det jag tänker när jag hör det han berättar, men dels det här är jättevanligt, alltså att normalisera, så här är det, och för många är det så här under de här åren, och det är lite på paus och lite mer vi är företaget familj snarare än kanske ett par som tidigare.
Mm.
Men han låter ju också lite alltså, orolig. Alltså, han saknar närhet.
Verkligen.
Han saknar sexlivet. Och han är ju liksom, skriver väl att han tror att det är en stor risk att de kommer glida ifrån varandra.
Mm. Så, ja, för det är väl det man känner lite grann. Så här, även om det är vanligt att det är så här, så är man ju så här, ja, tänk om vi inte hittar tillbaka sen när liksom livet liksom lite grann kanske lugnar ner sig.
Mm. För det blir lite så onda cirklar i det. Alltså just att när det är så mycket den intensiva vardagen så, och det inte blir lika mycket utrymme för att få den här närheten, så blir ju ofta också lusten mindre på sikt. Och då blir det liksom ännu svårare att när väl tillfälle ges sen att på något sätt kicka igång det. Så därför kan man ju behöva jobba lite mer aktivt med att hitta tillbaka till varandra, att hitta tillbaka till den här närheten och de stunderna. Så det tänker jag är en del. Mm. Att försöka. Och för, om man skulle ta ett konkret exempel här då, så kanske det skulle vara att han tränar lite kortare och sätter sig ner med henne i soffan. Precis. Och tittar på det här programmet och försöker också vara intresserad av det hon vill titta på. Mm. Och att man kommer lite nära varandra och känner en känsla av samhörighet. Och kanske kan hitta något eget eller något som man kan titta på tillsammans eller någonting som blir en gemensam upplevelse. För om han börjar göra det så ökar det också på något sätt chansen att hon närmar sig honom på något sätt. Sen så tänker jag att de kanske behöver lite mer marginaler i vardagen också utifrån hur pressat det verkar vara.
Verkligen. För det är just det här med kraven kring förälder snarare den här perfekta föräldern som vi vet inte existerar, men som är den här liksom, som är högpresterande på jobbet, de har mycket aktiviteter, de har ett fint hus och liksom är engagerade föräldrar. Vad tänker du liksom kring det? Hur ska det gå ihop?
Hur ska det gå ihop? Ja. Precis. För det är ju det. Det gör ju inte riktigt det. Och det kanske gör så att det kan funka under begränsad tid. Men om man då saknar de här delarna som fanns innan med relationen och att kunna se varandra och lyssna och förstå, så tror jag att det är liksom egentligen viktigare att börja försöka prioritera det igen. Att försöka skapa lite mer luckor för att kunna ha den tiden att sitta och försöka lyssna och förstå varandra. För om man tittar på vad som är liksom, positivt för ett förhållande. Så är det ju inte bara, jag tänker att ha det här pressade perfekta livet. Och att då åka på weekendresor eller ha barnvakt och gå ut och äta. Det är liksom inte det som är det allra viktigaste. Utan det är ju det här som mer är i vardagen. Alltså att visa uppskattning för varandra, att lyssna på varandra, att kunna fråga så här, men hur har din dag varit och få berätta om någonting som har varit tufft, att känna att man har den här samhörigheten på det planet. Så det är ju det snarare än att få in mer kanske barnfritid.
Precis.
Eller så.
Lite så tycker jag att det blir generellt. Alltså så här, att man så här, det blir liksom all in de gångerna. Så här, då är det verkligen så här, nu åker vi på spa-weekend. Och det är liksom så här. Men det är ju verkligen som du säger, det är ju den övriga 99% av tiden som är det viktiga.
Som är
liksom
vardagen och relation. Och man får jättegärna åka på spa-weekend också. Jag menar, det kan också vara någonting som verkligen startar igång. Ibland när man har en sån här all-in-stund så kan man ju också då få chans att säga, hur vill vi att vår vardag ska se ut? Att det kanske kan vara ett tillfälle också att prata om. Hur ska vi få till att det blir lite mer så här i vårt liv?
Konkret, vad ger oss någon bra strategi, några råd, hur liksom, när man känner det här, både så här, hur tar man hand om kärleken under de här åren, men lite mer konkret. Hur kan de hitta tillbaka till varandra?
Ja, alltså så här, konkreta saker är, tror jag, att börja fråga kanske, hur har din dag varit? Alltså börja vända sig till varandra också när man pratar, och inte bara det här barnen. Nu låter det som att barnen är ganska intensiva, de har med föräldrarna i leken, men att ändå så här försöka ha en liten stund så här, ögonkontakt, en kram i köket, hur har du haft det? Vet man att ens partner skulle göra någonting som är jobbigt? Att försöka så här fånga upp. Sen så kan man ju också bara göra såna här småsaker som kan vara ganska stora, upplevas ganska stora, fast det är små gester. Som att men min partner tycker om när det är bäddat och jag ser till att jag gör det. Mm. Eller jag vet att hon har någonting tufft imorgon, så jag erbjuder mig att, eller säger det så här, men och ta ett träningspass efter jobbet, eller så börja vara unnig helt enkelt på ett sätt som man kanske inte, det kanske inte är där man känner att man, oftast så när det börjar bli lite att man glider ifrån varandra, så känner man kanske snarare att man inte har så stor lust att vara unnig längre, utan det är tvärtom, att man vill säga att nej, men nu måste vi,
det blir den här millimeterrättvisan.
Exakt. Men att försöka
så
här,
den är inte så charmig
och den är inte så långsiktigt hållbar, utan snarare då att även om jag känner att nu har jag gjort mest en tid, kanske så här, göra en liten unnig gest mot sin partner ändå. Mm. För förhoppningen då är ju att det liksom sätter en så här positiv spiral i rullning. Mm. Och sen små, de här små stunderna av beröring, närhet. Ja, helt enkelt.
Ja, för det där känns ju som, här liksom saknar han sexlivet. Mm. Och det känns ju som starten på det är kanske det här att, alltså att bara sätta sig nära i soffan och liksom hålla handen kan liksom räcka ganska mycket.
Och det viktiga där är också att det inte blir kravfyllt. För nej, har man då tappat mycket av kanske sexlivet och den lusten, och oavsett om det är den ena mer eller båda som har liksom kommit ifrån det, så behöver det vara på ett sätt som är väldigt sådär, inte så stort helt enkelt. Och då gradvis brukar det gå och hitta tillbaka till närhet.
Precis. Är vi lite dåliga generellt så här på att faktiskt att prata om relationen, eller vad man ska säga, med vår partner. Att, så här, att han skulle kunna lyfta med sin partner här. Att jag skulle jättegärna vilja att du och jag liksom, vad man ska säga, hittade tillbaka här till varandra.
Absolut. Ja. Det tror jag att han, för att det som man hör är ju att han har en oro. Mm. Och att lyfta den oron liksom lite. Att det, nu känns det som att vi bara är liksom företaget familj. Och jag saknar, och kanske lägga det på ett sån nivå att berätta för sin partner vad man saknar. Och berätta vad man uppskattar. Snarare än att säga att det här är dåligt och du gör aldrig det här och vi måste göra mer av det här.
Ja, men precis.
Så att mer att, och också passa på att fånga upp, precis som man gör med barn, att när ens partner gör någonting som man tycker är positivt och fint, eller gör ett steg att närma sig, försöka direkt vara där och säga att jag uppskattar jättemycket att du gjorde det här, eller vad fint att du köpte chips till filmen som vi ska se ikväll, för det blir så mycket mysigare stund för oss tillsammans här. Att försöka liksom vara där och förstärka de sakerna som ens partner ändå gör, snarare än att peka ut det ens partner inte gör.
Ja.
Men det här är ju supersvårt.
Ja, det är svårt. Hej Rulla Vagn-podden. Jag har lyssnat på många avsnitt gällande sömn för bebisar och tycker att vi har fått till det riktigt bra här hemma. Mitt barn är snart 4 månader och sover bra och i egen säng i vårt rum. Hon somnar runt 20-tiden för natten. Oftast vakar hon mellan 1 och 3 och vill ha mat, och sen somnar direkt om i sin säng. Sen vill hon ha mat ett par timmar senare. Mitt problem är alltså inte bebisen, som kanske är den enklaste bebisen som jag kunde ha fått. Mitt problem är jag själv. Jag kan ha så himla svårt att somna på kvällen. Ibland lyckas jag inte förrän efter första matningen. Och då är det ju bara 2-3 timmar till nästa gång. Vilket stressar mig något oerhört. Jag har provat med sömnrutin för mig själv och plockat bort skärmar på kvällen. Men det är som att inget hjälper. Till detta kommer också att jag inte får vakna för mycket på natten. För då kan jag istället råka ut för en vakuumperiod efter första och andra matningen. Detta resulterar i att min man får ta alla nattblöjor som somnar om lättare. Har ni något tips för hur jag ska somna lättare? Jag vill ju passa på när bebis är så enkel. Fattar ju dock att detta kan ändras när som helst. Haha, ja. Tack för en bra podd. Så är det ju verkligen. Det men vi verkligen. Hoppas ju givetvis att den här bebisen är en riktig sovbebis bredvid. Men ska vi börja med att prata lite om varför sömn är så viktigt för oss? Vad händer när vi inte sover?
Ja, vi pratade ju återhämtning tidigare och det är ju så att sömnen är liksom den viktigaste återhämtning vi har. Både för hjärnan och kroppen, och det finns många processer som behöver sömn helt enkelt för att fungera. Minne och olika hormonella processer och immunförsvaret, för dem är det viktigt med sömn. Men det som är så fiffigt med sömn är ju att vi inte alltid måste sova ett visst antal timmar, utan att kroppen liksom funkar så att den tar igen förlorad sömn genom att gå ner i djupsömn snabbare.
Okay.
Så har man liksom inte sovit bra en natt, så betyder inte det att man måste sova liksom fler timmar natten efter, utan man får liksom det kompenseras mer genom just att man får då mer av den här viktiga djupsömnen. Så där är också, så jag tycker det brukar vara väldigt viktigt att prata om att vi behöver inte alltid vara så oroade över om vi i perioder får för lite sömn. Och för de allra flesta småbarnsföräldrar så handlar det ju inte om att det är en total sömnlöshet, men det handlar om att man får för lite sömn under en ganska lång tid.
Och
uppstyckad sömn. Precis. Och det här med att den är uppstyckad, det är klart att det upplevs ju väldigt jobbigt att man blir väckt och att man vaknar och så. Men för de allra flesta så är det liksom i sig inte så farligt med den sömnbristen. Däremot så är det ju så att man får de här symptomen på att man blir väldigt trött dagtid. Man kan få svårt att koncentrera sig. Humöret påverkas, man blir mycket mer lättirriterad och kanske också lite mer deppig. Och då kan det ju få ganska stora konsekvenser ändå på så fungerandet.
Verkligen. Här har hon ju försökt ta bort skärmar innan läggdags, vilket är, tycker jag, ett väldigt vanligt råd som man får. Men vad mer skulle hon kunna påverka kring sin sömn?
Ja, precis. För det jag tänker, först så är det lite saker som jag undrar lite över när man läser frågan. Och det är lite grann att, men hur har hon sovit tidigare? Har hon alltid haft svårt det här med att somna?
Ja. Eller om det har kommit,
eller har
ihop
det kommit med bebis?
Ja, men det är en bra fråga.
Det vet vi inte riktigt. Sen så undrar jag också lite så här hur hon påverkas av sömnen dagtid. För hon skriver ju att hon är väldigt stressad över att inte liksom kunna somna och inte komma, att hon blir uppvarvad. Men är det så att hon faktiskt fungerar bra dagtid och inte är så jättetrött dagtid och inte känner att det är så stort problem, så tror jag inte att hon behöver vara så jättestressad över att sömnen ser ut så här just nu. Utan hon skriver ju att hon har ett barn som sover bra, men det är fortfarande så att hon blir väckt. Hon blir väckt flera gånger på natten av det här barnet. Så att det påverkar ju henne, såklart. Men det jag tänker med henne är framförallt kanske att försöka bryta den här stressen som blivit kopplad till sömnen för henne.
Ja, det känns ju verkligen som en ond cirkel det här. När man stressar. Och jag känner igen mig jätteväl i den här frågan. Att liksom man ligger där och nästan räknar så här. Nu är det bara 2 timmar och sen är det bara 1 timme.
Då kan man ju inte somna. För man kan ju inte aktivt försöka somna.
Nej, det går inte.
Ska man verkligen försöka somna och ligger och tänker att jag måste somna nu. Då är det ju snarare så att det blir en uppvärmning så att man absolut inte kan somna.
Precis.
Så det man brukar ge som råd, förutom det hon gör nu med sömnrutiner, för det är ju bra. Men det är att faktiskt inte gå och lägga sig förrän hon är så trött att hon nästan så här nickar till. Så att, för att problemet är ju om man går och lägger sig, och kanske går och lägger sig samma tid ändå, men oftast inte somnar direkt, utan ligger ganska länge vaken i sängen och försöker somna. Det är att det blir en liksom koppling till att gå och lägga sig som blir ganska stressfylld.
Just det.
Så sängen blir liksom nästan en signal för att oj, nu kan jag inte sova,
nu kommer jag ligga här och oroa mig.
Brukar man prata om, det här är ju en metod man jobbar med när man jobbar med sömnsvårigheter, att man ska försöka sitta uppe någon annanstans, inte i sängen, helst inte i sovrummet.
Just det. Så vid en sån här vakenperiod så borde hon helt enkelt gå upp istället.
Ja, göra en liksom omstart på det sättet. Det är ju ofta svårare att göra den när man liksom vaknar på natten. Det hon skulle kunna börja med är ju att faktiskt inte gå och lägga sig förrän hon är så trött. Att alltså försöka skjuta lite på sänggåendet. För det låter som att hon ganska ofta ändå inte somnar förrän efter den första matningen. Och då blir det nog inte så stor skillnad i tid om hon faktiskt aktivt skulle bestämma sig för att, men nu sitter jag uppe vid köksbordet och läser en bok. Och försöker så här släppa den pressen på att jag måste somna innan barnet vaknar. Och det är klart att det brukar med tiden, om man håller i, det är ganska tufft. Men det brukar ändå göra att det blir lite lättare att somna. Sen så tycker jag de absolut ska fortsätta med att mannen tar nattblöjorna och det han kan. För det låter ju som att de har, när man är två så har man ju ofta olika, att på något sätt benägenhet att ha lätt att somna om, eller att och han kanske inte påverkas lika mycket av det. Det stod det var
att han hade lätt att,
han
somna,
lätt att somna om.
Ja. Så då tycker jag människor egentligen, hatar man ju lite när man själv har svårt att somna.
Ja. De hatar man, men ja, då ska man
bara
också
vänder sig om och somnar. Det är så jobbigt.
Ja. Så jobbigt. Men då kan man använda det till att kanske försöka få honom att göra mer på natten om det är möjligt. Kan det vara så? För det jag tänker är ju, skulle hon kanske behöver också nätter som hon är helt befriad från ansvar. Nu vet inte jag om hon ammar. För då är det klart att det kan vara lite svårare. Hon behöver nog ändå jobba med att kanske sitta uppe lite längre. För att problemet, som hon säger, är ju inte bebis, utan hon somnar ju inte. Så hon behöver nog ändå jobba med det. Men man kanske skulle behöva göra det i kombination med att hon också får lite längre sömnpass på nätterna.
Precis. Jag är själv en sån här som har väldigt svårt att somna. Och jag har ganska nyligen börjat med så här korta yogapass på kvällen. Och det kan ju bara vara liksom någon typ av placebo. Men jag tycker att det funkar så bra. Alltså att jag liksom somnar så mycket snabbare. Är sånt där bra, alltså någon typ av avslappning på kvällen och sådär.
Ja, alltså för det är ju samma sak, tänker jag, där, att det minskar liksom stresspåslaget och stressen att somna. Så att det det gör är ju, om man kör liksom något yogapass eller någon avslappningsövning eller någonting, är att man hjälper till ännu mer det här att komma ner i varv. Och är det så att man då får till det så bra som du har fått, att det till och med så att man kanske kan somna snabbare direkt efter man har gjort ett sånt pass, då är det ju superbra. Är det så att man ändå inte gör det riktigt, så kan man ändå behöva jobba med det här att faktiskt sitta upp och inte gå och lägga sig direkt, att man gör liksom en kombination. Men det är ju en jättebra återhämtnings, komma ner i varv aktivitet.
Just det.
Så jag tror också att hon kanske får testa lite också.
Testa
och se
olika saker.
Vad som funkar.
Just det. För vissa ligger ju också i sängen och lyssnar på meditationsövningar och sånt där.
Och det kan funka också om det är så att man då blir, om man blir lugn och nedvarvad av det och sen kan somna, då är det ju absolut ingen fara att ligga i sängen och lyssna på meditationsövningar. Det är ju mer det här när det har blivit, alltså skapat en så här
en
känsla
ond cirkel,
av stress och ond cirkel, så måste man bryta den på något sätt.
Alltså den här mamman är ju väldigt glad att hennes bebis sover så bra, vilket är jättehärligt. Men generellt som småbarnsförälder så sover man ju dåligt, mer eller mindre i perioder. Och för vissa är ju det här supertufft. Hur ska man liksom orka när det är som jobbigast?
Det här tycker jag tyckte vi, när vi skrev det här kapitlet om sömn i boken, så var det ett sånt kapitel där vi kände bara, vi vet ju hur man jobbar med så här KBT-metoder vid sömnsvårighet, men det kan man inte göra när man har ett barn som behöver ens uppmärksamhet på natten, för vi ska ju vakna, vi ska bli väckta. Så väldigt mycket att landa i en form av, men så här är det just nu, det kommer inte alltid vara så här. Men nu är det så, och jag kanske behöver sänka kraven då. Och där kan det vara så att man lätt jämför sig med andra. Jag vet att mitt andra barn sov ju jättedåligt. Och jag kunde ju se liksom andra föräldrar som jag tyckte verkade ha så mycket ork och energi. Och så får man bara, nej, nu är det så här. Jag får kanske inte kan planera in lika mycket. Eller jag kanske faktiskt behöver den här stunden av att ta en liten tupplur här på förmiddagen eller så. Så acceptera läget och försöka bara ta hand om sig själv och vara snäll mot sig själv på bästa sätt. Men det kan ju också bli problem om man ställer in för mycket. Det kan fortfarande vara bra att faktiskt komma ut, och vi vet ju att det är bra att komma ut i dagsljus och röra på sig och så, att det också främjar ju
sömnen. Jag håller med, för att ibland om man har sovit dåligt och så bokar man av den här fiken för att man bara inte orkar, då blir ju liksom dagen ännu längre,
ännu
jobbigare.
Och då kanske
så
man också sover ännu
sämre.
Det är den här balansen. För man behöver pusha sig själv för att få till att man ändå håller en aktivering. Men man behöver kanske ta bort vissa krav.
Precis.
Och framförallt bara vara,
satsa på det som ger
satsa
energi.
Satsa på det som ger energi. Det är det där också. Att försöka hitta det. Och inte total passivitet, för då låter man lite grann den här tröttheten få vinna, vilket gör att trötthet skapar ju ofta ännu mer då, att men då kanske man har ännu svårare att somna på kvällen, för man har inte varit ute och rört sig på dagen.
Bra.
Men det är knepigt.
Det är knepigt. Och det där var dagens sista fråga. Har du något så här avslutande råd till alla våra lyssnare där ute?
Men det är ju det vi har varit inne på, tycker jag. Att så här, tillåta att känna det du känner. Alltså så här, känslorna är okej. Okay, och de delar du med jättemånga småbarnsföräldrar där ute. Och man kanske inte alltid, i sammanhang där man träffar andra föräldrar, kan det ibland bli lite mycket fokus på det här. Men hur sover ditt barn och hur funkar det? Och vad har ni för matningsmetod och så?
Ja, väldigt praktiskt.
Lite så praktiskt för så mycket. Och det kan ju ibland väcka kanske ännu lite mer stress om man själv känner att man... Men jag räcker inte till och så vidare. Så jag tycker också att våga kanske så här börja visa lite sårbarhet, berätta om någonting som är svårt. För om man gör det så märker man ofta att man får tillbaka.
Absolut.
Så, här, men så gör jag det också hemma. Våra månader är också helt kaotiska just nu. Och då får man ju den här att man kan dela och att man inte känner sig så ensam.
Det var ett väldigt bra avslutande råd, tycker jag. Tack för att du var här idag.
Ja, tack. Jätteroligt att vara här.
Och missa inte att läsa Helgas bok som alltså heter Må bra som förälder. Vi är tillbaka nästa vecka och då med ett temaavsnitt om tvillingar. Dubbelt upp med kul, med andra ord. Skicka gärna in en fråga till våra experter på podd@rullavagn.nu. Och följ oss jättegärna på Instagram eller Facebook. Vi hörs nästa vecka. Dagens avsnitt sponsrades av Dina Försäkringar, Kavat och Semper.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win. And also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.